Du lyssnar på Pojken som inte fanns av Dave Peltzer. I översättning av Ulf Gyllenhak. Uppläsare Hannes Meidahl. Kapitel 1. På flykt. Vintern 1970, Daly City, Kalifornien. Jag är ensam. Jag är hungrig och skakar av köld i mörkret. Jag sitter på händerna längst ner i trappan i garaget. Jag lutar huvudet bakåt. Jag tappade känseln i händerna för flera timmar sedan. Musklerna i nacken och axlarna börjar darra. Men jag har varit med om det här förr och jag har lärt mig att stänga av smärtan. Jag är hennes, min mammas, fånge. Jag är 9 år gammal och har levt så här i åratal. Varje dag är likadan. Jag vaknar i garaget på min tältsäng från armén, uträttar morgonsysslorna och får, om jag har tur, äta resten av mina bröders frukostflingor. Jag springer till skolan, skäl mat, återvänder till huset och tvingas kräkas i toaletten för att bevisa för henne att jag inte begått brottet att stjäla någon mat. Jag blir slagen eller tvingas delta i någon av hennes lekar, uträttar eftermiddagssysslorna och sitter sen längst ner i trappan tills jag kallas upp för att slutföra dagens hushållsarbete. Först då, och endast om jag utfört alla sysslorna i tid, om jag inte begått något brott, får jag kanske något att stoppa i magen. Min dag slutar först när hon ger mig tillåtelse att lägga mig på tältsängen, där jag kurar ihop mig i ett ynkligt försök att behålla kroppsvärmen. Det enda jag njuter av är att sova. Det är bara då jag kan fly från mitt liv. Jag älskar att drömma. Helgerna är värst. Ingen skola betyder ingen mat och mer tid i huset. Det enda jag kan göra är att föreställa mig att jag är någon annanstans. Någonstans, var som helst, än i huset. I åratal har jag varit en utstött i familjen. Så långt tillbaka jag kan minnas har jag alltid hamnat i situationer där jag har förtjänat att bli bestraffad. Till en början trodde jag att det var mig det var fel på. Att jag var en stygg pojke. Sen trodde jag att hon var sjuk, eftersom hon bara betedde sig annorlunda när mina bröder inte var i närheten och min pappa var på jobbet. Men på något sätt visste jag alltid att hennes och mitt förhållande var en angelägenhet bara mellan henne och mig. Jag insåg också att av någon anledning var det bara på mig som hon tog ut sin oförklarliga vrede och sina snedvridna lustar. Jag har inget hem. Jag räknas inte som medlem i någon familj. Djupt inom mig vet jag att jag inte nu, eller någonsin, förtjänar någon kärlek, uppmärksamhet eller ens erkännande av att jag skulle vara människa. Jag är ett barn som kallas för det. Inuti är jag helt ensam. Där uppe börjar bråket. Eftersom klockan är 4 på eftermiddagen vet jag att båda mina föräldrar är fulla. Skriken börjar. Först kommer tillmälena. Och sen svordomarna. Jag räknar sekunderna innan grälet övergår till att handla om mig. För det gör det alltid. Ljudet av hennes röst gör att det vänder sig i magen på mig. Vad menar du med det? Skriker hon åt min pappa Steven. Tycker du att jag behandlar pojken illa? Tycker du det? Hennes röst blir iskall. Jag ser framför mig hur hon viftar med fingret framför hans ansikte. Nu lyssnar du på mig. Du har ingen aning om hur det är. Om du tycker att jag behandlar det så illa, då kan det bo någon annanstans. Framför mig ser jag hur pappa, som efter alla dessa år fortfarande på något sätt försöker ta mig i försvar, snurrar på glaset med sprit så att isbitarna klirrar till. Lugna ner dig nu, börjar han. Det enda jag försöker säga är att inget barn förtjänar att leva så. Herregud, Rueva, du behandlar hundarna bättre än du behandlar pojken. Grälet stegras till ett öronbedövande klimax. Hon ställer ner drinken med en smäll på köksbänken. Pappa har gått över gränsen. Ingen får tala om för henne vad hon får göra. Jag vet att jag kommer att få betala priset för hennes vrede. Jag inser att det bara är en tidsfråga innan hon beordrar mig att komma upp från källaren. Jag gör mig beredd.